Jag känner mig ganska hoppfull. Och jag känner en stor förväntan inför okänd morgondag. Ja, när jag åkte hit så tänkte jag på vad Elisabeth Sandlund har myntat uttrycket tid för påkristning. Känner ni den kvinnans namn Elisabeth Sandlund som följde med sin svaga lilla dotter på hennes stora dag, konfirmationsdagen, och tyckte hon måste ju gå med fram och hjälpa henne och faller på knä vid altaret och tar emot brödet och vinet och Jesus. Har ni hört hennes vittnesbörd? Elisabeth Sandlund, verksam i Klara kyrka. Hon säger det med sån klangbotten så det går inte att värja sig. Det är tid för påkristning. Jag tycker jag får många vittnesbörd som talar för detta. Under 2013, om jag ska berätta lite personligt, så har jag och min fru fått en helt ny vänkrets. En stor grupp av människor. De är mellan 30 och 60 år. De har väldigt olika bakgrund, men en tydlig gemensam nämnare. De har allesammans varit djupt involverade i andligt sökande, i det vi kallar New Age, i okulta rörelser, spiritism. Flera av dem har faktiskt försörjt sig som häxor. Och de har inte haft något behov att skriva ut någon predikotur eller annons. Människor har stått på kö genom alla år. Tror du jag behöver annonsera, sa en av kvinnorna till mig. Hörrni, det är längtan på djupet i folksjälen efter en andlig dimension. Jag har mött många sådana här människor och jag har sett hur radikalt det blir då de får tag i evangeliet. Det är faktiskt lite svårt för dem att landa i en sån här etablerad församlingsgemenskap. För de gör som Jesus sa, de stormar fram och rycker himmelriket till sig. Det är den attityden. Och en oerhörd längtan. Och faktiskt i många sammanhang en djup medvetenhet och förståelse för andliga verkligheter. Och så tycker jag att jag ser ett mönster i Nordens länder idag, att Gud håller på att handplocka redskap in i de här nyandliga sammanhangen. Morgondagens evangelister. Och min känsla då jag hör vittnesbörden och samtal med de här personerna, min känsla blir att det egentligen är övermoget för en stark, djupgående Jesusväckelse nu. Det finns alla förutsättningar. Ibland känns det som de går i tiotusentals. Med sin omedvetna, ibland andliga längtan. De går liksom i gränstrakten kring Guds rike, Guds församling. Och bara väntar på att Guds församling en gång i historien ska bli bärare av den frigörande och förlösande kraften. Så känner jag det. Jag tror att vår tid är de stora möjligheternas tid. Och så är jag övertygad om att all andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen. Var annars? Som nu Gud vill beröra Sverige och Norden, då är jag väldigt intresserad av att försöka lyssna och känna in vad som händer ute i bönhus och kapell. Och vet ni vad som händer nu i januari? Jag har aldrig under mitt vuxna liv fått så många rapporter om medvetna och längre böninitiativ. I januari 2014 så är det kyrkor runt om i hela Norden som annonserar, flera annonserar faktiskt 40 dagar med bön och fasta. Jag ser att de bleknar här. Men det betyder inte att de förbjuder alla medlemmar att äta och dricka. Men en period, 40 dagar, då vi ska göra allt vi kan för att hela vår verksamhet, vår gemenskap, ska bli indränkt i bönens atmosfär. Ofta så handlar det om att de har bönestafett timma för timma. Eller som en nyfrälst tjej sa i en stor missionskyrka, är man med, då är man med, sa hon. De gick till styrelsen, hon och en tjej till. De var de som hade kommit med senast i församlingen. De hade bara varit med 2 månader. Och så ska den fina styrelsen, stor kyrka, förstår ni. De har ett väldigt viktigt sammanträde, ska förbereda årshögtiden. Och ordförande tillika, en dynamisk direktör i näringslivet. Han har en fantastisk föredragningslista. Han klubbar där och är så effektiv. Och plötsligt knackar det på dörren. Kom in, säger direktören lite stressat. Och in kommer de här 2 nykristna, de yngsta medlemmarna i kyrkan. Vad vill ni, säger direktören, ordföranden. Vad vill ni? Jo, vi undrar varför vi inte ber i våran kyrka, säger den ena av flickorna. Och då går ju ordföranden i försvarställning direkt. Det gör ofta karlar. Och han liksom, vi förutsätter att alla våra medlemmar ber, och han försöker så där och liksom att prata bort det hela. Och då står de där helt blickstilla, de här 2 flickorna, så börjar en av dem gråta. Så säger hon, vi menar faktiskt allvar. Vi känner oss ledsna över att det är så ytligt. Vi längtar efter att det skulle vara mer bön i våran kyrka. Och då blev ordföranden tyst. Han bara står och tittar på dem. Och så går nästa tjej, hon tar vid och säger, vi har ett förslag till årsmötet. Och jag bara säger till er som är lite mogna, akta er för ungdomarna. Håll dem utanför den här lokalen om ni vill ha det så där frisamt som det har varit förr. Släpp inte in dem. De är radikala. De vill vända upp och ner på alltihopa. De trivs inte med ljummet. Släpp inte in dem. De kommer in i styrelserummet och så säger de, vi har ett förslag till årsmötet. Vi ska utlysa 40 dagar med bön och fasta. Och så ska vi skriva upp alla medlemmar. Det var flera 100 inskrivna i matrikeln. Så skriva upp alla på rad. Och så ska vi ta timma för timma i 40 dagar. Ska det vara en stafett där vi beder. Och vi ber. Hela kyrkan ber. Alla ska vara med. För är man med så är man med. Ja, det är något härligt i den inställningen. Och då börjar överläppen darra. På herr ordföranden till lika direktören. Och så säger han, ni har krossat mitt hjärta, flickor. Jag har varit så mån om styrelseuppdrag och annat. Jag har inte varit någon ledare. Jag vill något mer med mitt liv. Jag böjer mina knän, sa han. Och ni flickor lägger era händer på mitt huvud och välsignar mig. Och där står styrelsen runt omkring, 20 personer, och alla vet i samma ögonblick. Inget kommer mer att bli sig likt i den här kyrkan. Det växlar upp i någonting annat. Och ingen kunde ana att det var en sån fördämd längtan. Ingen kunde ana vilket skeende som skulle födas ur det här. Det var precis som det lyfte hela församlingen. Och drog människor in till varandra. Och så börjar man ha bönegudstjänster öppna. Alltså kyrkan är öppen varenda kväll. Från 18 till 21. Jag ger er lite tips här. Från 18 till 21 varje kväll. Flickorna tänkte igenom det. Skön, mjuk bön och lovsång i högtalarna. Ljusen tända. Ett bord där man kan skriva på små lappar bönämnen. En stor böneurna. De har tänkt alltihopa. Och så kan man gå och komma. Man kan vara med 5 minuter. Man kan vara med 3 timmar. Det går inte, gnällde någon i styrelsen. Det var bara en vecka. Han höll på och gnällde så. Någonting märkligt händer. Ur det här initiativet. Och det är alldeles uppenbart. Att Guds ande, bönens ande. Bryter igenom i den gemenskapen. Hörrni, det var faktiskt bestämt sedan 2 år tillbaka att jag skulle möta den där styrelsen och vi skulle ha en dag där vi skulle tala om andligt ledarskap. Och det var på en kursgård någonstans. Och jag hade med mig en hel portfölj med fantastiskt mycket, mycket visdom och kompendier. Och jag skulle lära dem om ledarskap. Jag visste ju inte om det här skeendet. När jag kommer in på den ungdomsgården så förstår jag att du kan låta de där kompendierna ligga. Det är en sån atmosfär. Direktören gråter och vi gråter tillsammans. Det är tungotal och profetia. Det är Guds härlighet. Och de berättar för mig om vad som händer där hemma. Hur det börjar liksom darra. Det känns som hela marken vibrerar. Och inte minst under människors fötter som har vandrat borta från församlingen i 20-30 år. Det bara händer en massa saker. Och så säger herr ordförande, herr direktören, då vi ska sluta kvällen. Kan vi enas om följande, säger han. Imorgon då vi har vår stora högtidsgudstjänst hemma och ska avsluta böneperioden. Då ställer vi oss skuldra vid skuldra på rad längst fram i församlingen. Och visar vår enighet. Och så vädjar vi till församlingen att vi förlänger med 40 dagar till. Och alla grät och kramade om varandra. Och efter de 40 dagarna, då var jag där i en konferens och predikade. Och den helgen gjorde någonting med mig, det kan jag lova. Det är intressant att vara i en miljö där man känner att här har det brutit igenom för Guds närvaro på ett nytt sätt. Det finns en väg att gå. Går ni den? Är ni trovärdiga inför bygdens folk? Ni pratar ofta om att det borde ske mer. Låt den här bygden få höra om ett folk som samlas för att söka Gud. Se framför er storbönemöten. Jag bad om det, jag gick in här ikväll, att innan 2014 är slut så ska pastorer och andra ledare få idéer födda i sina hjärtan. Så de ska få ta initiativ som gör att här ska skapas stora bönegudstjänster som ska bli de numerärt största samlingarna i den kristna sfären. Tror ni det är möjligt? Jag har sett det. Om 2 veckor har jag glädjen att predika i en kyrka i Finland där man i 14 år varje onsdag ser i genomsnitt 1000 människor samlas till bönegudstjänst. Ni skulle följa med dit. En stad stor som Värnamo. 1000 människor varje onsdag. Alltid mer människor än söndag förmiddag. Och varje onsdag kväll kommer människor till tro. De första åren då åkte busslaster med pingstvänner och likasinnade. De tyckte det var intressant med stora bönemöten. Vet ni vad det är för busslaster som kommer idag från hela Finland? Det är människor som har sprungit till spiritistmedier och sådana här och varit inne i New Age. I de nätverken går ryktena över hela landet att det finns en plats där Guds närvaro är. Och varenda onsdag kväll kommer människor till tro. Och pastorn ser så utvilad och glad ut. Det är norra Europas snabbast växande pingstkyrka. Han säger, vi har det så skönt nu för tiden. Vi har skalat bort väldigt mycket som tog vår kraft förut. Vi samlas i bön. Och vi känner att Gud verkar med oss. Vad säger ni om det? Vet ni var ni ska börja? För nyckeln till bönens värld är den helige ande. Och orsaken till låsningar då det gäller gemensamt böneliv, det hör också samman med en del sårade känslor och blockeringar då det gäller förkunnelsen om den helige ande. Ni vet hur det är i vår historia. Vi behöver bli läkta och befriade. Och vi behöver en andeutgjutelse som för oss in på helig mark. Jag vill be en gång till nu. Jag har inte kommit hit för att ha märkvärdiga predikningar. Jag vill verkligen be med er. Hela kyrkan ber en gång till. Herre, jag tackar dig. Jag känner så starkt att jag vill i kärlek få utmana mina vänner här. Mina bröder och systrar. Tackar dig för unga kristna som finns här. Som ska vara med och bryta mark. Ta djärva initiativ. Och jag tackar dig, Herre, för de vittnesbörd jag får från norr till söder. Hur tonåringar börjar älska bönelivet och bönegemenskapen. Och din ande är utgjuten över dem. Jag ber att generationer ska finna varandra i ett starkt böninitiativ som får skaka om den osynliga världen. Herre, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Jag ber om en verklig, genuin, andefödd väckelse över denna gamla läsarbygd en gång till. I Jesu namn. Är det någon mer som vill bedja fritt, får du göra det nu. Det är så fint att röster blandas. Förr var det mer vanligt. Är det någon som känner, med några ord vill jag be, så gör det. Amen. Jag ska tala några minuter till. Och jag vill stanna inför en befallning i Bibeln. Det står så här. Tjäna Herren med glädje. Tjäna Herren med glädje. Och jag upplever starkt att jag ville skriva in den befallningen i församlingens hjärta i den här bygden. Tjäna Herren med glädje. Känner ni till High Chaparral? Där fanns det en kille som heter Janne. Och en del av er vet vem han är. Han var med där i showerna, han hade huvudrollen och han gjorde den väldigt bra. För han brände hemma och han var en blandmissbrukare och han var aldrig nykter och han skulle spela alkoholist. Och egentligen är det inget roligt. Han växte upp i mycket svåra sammanhang, hade djupa, djupa sår. Han hade aldrig varit någon kristen miljö. Han blev medbjuden till ett litet gammalt mötestält i fromma Småland. Och experter i den religiösa sfären, de menar ju att det här skulle bli en total kulturkrock. Det går ju inte. Han kommer från storstan förresten. Gammal raggare, har aldrig varit i kristna sammanhang. Känner inte till några sådana sånger. Och blir medbjuden in i ett litet fromt mötestält. Och på estraden står 7-8 stycken 75-80-åriga tanter och knäpper på gitarrer. Och sjunger strängmusiksånger från 30- och 40-talet. Det var ju inte så självklart att det skulle koppla. Men tänk, han har varit inne i tältet i 5 minuter. Så känner denne kille, här är Gud. Och blyg är han inte. Så medan tanterna knäppte på gitarrerna så ropar han så det hörs i hela tältet. Gud, om du finns så hjälp mig. Och Gud finns och Gud hjälper små människor som längtar och beder. Och den kvällen blir han totalt befriad och upprättad och frälst. En del säger att det är en så lång process, det tar nog flera år. Det kan gå väldigt hastigt också, då Gud griper in och låter ett under ske. Janne, han hade så mycket humor, han var så glad och så rolig. Och så blev han frälst och fylld med den helige ande. Och det var en så stark upplevelse av att det gamla är förbi. Och så började han resa med mig och min lillebror ibland. Han var ute och spelade på gitarr. Och han skrattade jämt, såg något roligt i allting. Och så följde han med mig upp till Bergslagen. Där är de lite stela och sådär, och tillknäppta och lite tungsint av sig. Och vi hade en ekumenisk kampanj där. Och det var en av predikanterna. Jag undrar om det inte var pingstpastor förresten. Han tittade mer och mer sådär. Undrande och misstänksam på Janne. Och till slut så krävde han ett personligt samtal med mig. Tog in mig på expeditionen och var riktigt barsk i rösten. Du är pastor Hellner, sa han. Den där Janne, är han inte lite väl glad av sig? Och då sa jag, har du inga andra bekymmer att ägna dig åt? Och så tänkte jag, det är ju så idiotiskt. Det är väl bara i norra Europa, i Sverige och Finland som man kan få en sån kommentar. Ångesten gasskramar världen. Och tårar är det gott om. Men då en enkel liten människa brister ut i glädje, då får man nästan problem. Är han inte lite väl glad? Nej, du, sa jag. Det kommer nog att bli ännu värre. För jag kände det på mig. Och så citerade jag Apostlagärningarna 13:52. Där står det. Lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Vilken utvecklingslinje! Den andliga mognaden innebar inte att man tappade hänförelsen och glädjen på vägen. Lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. En gammal farbror i Småland sa till mig en gång: det har blivit så oerhört allvarligt för mig den sista tiden att vi måste vara glada. Och han menar att andliga sökare ser ju på oss som vi vore ett begravningsfölje. Vi måste få en annan utstrålning. Det måste kännas och synas. Det var Lukas läkaren som skrev om de första kristna. De uppfylldes allt mer av glädje och heligande. Och jag vill bara ge en liten hemläxa helt kort. Lukas läkaren, han har skrivit två bibelböcker. Lukas evangelium och apostlagärningarna. Och nu tar vi Lukas evangeliet. Och jag hävdar att det finns så fantastiskt fin undervisning i den bibelboken om vad verklig kristendom är. Att den andas glädje och lovsång och frihet. Och det berättar mycket starkt om hur vi kan få tjäna Gud i stor glädje. Redan i första kapitlet så träffar vi tre lovsjungande människor. Vi hinner inte mer än i första kapitlet. Så bryter lovsången och glädjen fram. Och det här knyter ju an till jul som inte är så fjärran bakom oss. Där har vi lilla Maria som står förundrad inför en kallelse som är så svindlande. Men så fattar hon beslutet: jag överlåter mig till det Gud vill göra med mig. Hon förstår inte fullheten, men hon bestämmer sig: jag ger mig åt Gud. Låt det ske med mig. Och i samma ögonblick så är det som hon tar steget rakt ut i den jublande friheten. Gå hem och läs Marias lovsång. Det är någonting vackert där. Sen har vi hennes släkting Elisabet. Och så har vi Elisabets man Zacharias. Det står om honom att han var inne i en djup kris. Kanske ungefär som kyrkan i Norden på många platser. Han var inne i en kris. Han ifrågasatt om det verkligen var sant det Gud hade sagt genom profeterna. Och så tappade han talförmågan och blev helt stum. Sen hände någonting. Han kommer till en brytpunkt där han får en chans att återigen visa: jag vill tro på vad Gud har sagt och bekänna mig till hans löften. Och då står det om miraklet: med ens löstes hans tunga band och han talade och lovade Gud. Gå hem och läs om det. Och så kommer Zacharias lovsång. Det flödar av glädje. Fria människor som brister ut i lovprisning. I andra kapitlet där ser vi hur herdar som blev lite förskräckta därför att gudsmötet var så starkt, de fattar ett beslut: vi ska ta reda på om det här verkligen är från Gud. De hade ju kunnat sitta kvar där ute i nejderna hela livet och diskuterat: var det här verkligen, var det här äkta, det här vi tyckte oss uppleva? Istället sa de till varandra: vi går och tar reda på om det finns någonting i det budskapet. Och så står det att de kommer tillbaka fyllda av stor glädje. Och så slutar det kapitlet med att berätta om två glada, jublande, lovsjungande pensionärer. Låter inte det fräscht? Det finns ju en slags åldersförakt i Sverige. Och det slår ibland igenom även i kristen gemenskap. Som att man skulle vara mindre värd för att gässan börjar bli grånad. Det är ju väldigt konstigt. Stämmer ju inte med 10 Guds bud direkt. Nåväl, här möter vi två riktigt gamla människor. Hanna, hon är långt över 80. Det måste ju ha varit en jättehög ålder. Hennes liv hade varit mycket svårt och prövosamt. Hon hann bara vara gift några korta år så blev hon änka. Antagligen innebar det armod ekonomiskt, utsatt läge. Hon hade alla möjligheter att kunna hänge sig åt självmedömkan och bitterhet. Istället gör hon någonting annat med sitt liv. Där mitt i den djupaste sorgen fattar hon beslutet. Mitt liv ska jag ägna åt att be för mitt land och mitt folk. Jag lever i en tid, en avgörande tid, och jag ska vara med och bedja fram det Gud har lovat vårt folk. Det är ni. Undra på att hon är i första linjen och är uppdaterad, som det heter. Bedjarna, de vet vad som är på gång. Då Jesus föds, då kommer Hanna strålande av glädje. Och i hennes släptåg kommer Simon, gamle Simon, fylld av helig ande. Och tar Jesus barnet i sina armar och säger: nu kan jag fara hem till himlen. Mina ögon har sett Guds frälsning. Gamla människor, en gammal generation som är längst fram och som i sin bönetjänst är med i det skeende som gäller nu för landet och folket. Jag ska inte gå in djupt i varje kapitel, ni kan vara alldeles lugna. Bara några korta nedslag. Kapitel 4, där har vi Jesu programförklaring i Nazaret. Herrens ande är över mig. Han citerar ju profetorden. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Glädjebud om frihet för de fångna. Och så knyter han an till den fantastiska undervisningen i Gamla testamentet om jubelåret. Där har du ett spår om du är intresserad av studie. Jubelåret! Vad hände då? Då skulle alla trälar och slavar friges. Då skulle förlorad egendom ges tillbaka. Då skulle skulder efterskänkas. Och allt sammans vittnar ju om evangeliet och korset. Det stora jubelåret är här. Jag går till kapitel 6. Vers 20. Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Och tänk vad märkligt, sen står de Janne som jobbade på High Chaparral. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Tänk att det står så. Ja, det är någon som ser glad ut. Och en del ser väldigt betänksamma ut här, men jag citerar mästaren Jesus. Ni skall få skratta. Saliga, och enligt Jesus så är det så att i svåra tider, som kanske dagarna som ligger framför, då vi ska känna att vägen blir smalare. Det blir ett tryck mot den som vill leva helhjärtat och överlåtet. Där i sådana tider glädjen ska bryta igenom på ett alldeles särskilt sätt. Jesus säger: saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er. Och smädar er och gör ert namn avskytt. Och nu känner jag att en del här som inte svimmar, ni måste spänna fast säkerhetsbältet. Då jag läser: gläd er på den dagen, kära vänner i Skillingaryd, och dansa av fröjd. Ja, det var Bibeln, det var Jesus. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd. Vi går till kapitel 10. Ett av de sista nedslagen jag vill göra. Där möter vi 72 lärjungar som två och två har sänds ut till städer och byar. De ska förbereda marken för Jesus. Nu är det dags för Guds besök i landet och de ska förbereda marken. Och så kommer de tillbaka och de ska ha rapportmöte för Jesus. Nu har de haft kampanjer i varenda stad. De borde ju vara blåsvarta under ögonen och utbrända och ledsna och trötta. Och de borde komma och beklaga sig: aldrig mer, det var så jobbigt och tungt. Istället så är de ungefär som förskolebarn på julafton. Så beter de sig. Jag kan riktigt se hur de studsar som gummibollar. Beter sig inte alls riktigt kyrkligt. Och de pratar nog i mun på varandra. Det är nästan så fradga står i mungiporna. Då alla ska berätta för sin mästare om den segerrika tjänst de har fått stå i ute i städer och byar. Och de säger, vet du vad Jesus? Till och med de onda andarna var oss underordningar då vi uttalade ditt namn. Och Jesus tittar på dem med goda ögon och nickar. Och säger, det är helt i sin ordning. Det är den segerrika tjänsten ni är kallade att leva. Jag har jättemakt att trampa på allt onda. Ska vara under era fötter. Men gläds inte åt att andarna lyder er, utan gläds åt att era namn är skrivna i himmelen. Här måste vi få rätt ordning på saker och ting. Och det stora glädjeämnet. Det borde göra att det liksom var jubel och glädjedans varje dag nästan i kyrkan och i de kristna hemmen. Mitt namn är tecknat där. Och det verkar som att bara att Jesus talar ut det berör hans eget inre. Och så står det så här, i samma stund fylldes Jesus med jublande glädje i den heliga ande. Och så brister han ut i en underbar bön och lovprisning. Och det där uttrycket skulle jag önska att ni åtminstone vågade smaka på lite grann. Jag tycker det finns en vacker ton i det. Han fylldes av jublande glädje i den heliga ande. Jag tar det en gång till. Fylld av jublande glädje i den helige ande. Jag slutar med de sista verserna i Lukas evangeliet. Så kanske vi talar över kapitel 15 och 18 vid något annat tillfälle. Om glädje och sång som gjorde även människor med namnet att vara religiösa oerhört irriterade. Och så vidare, det finns mycket intressanta berättelser. Men nu slutar vi med de sista verserna i Lukas. Han tog dem med sig ut ur staden, bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Vilket ögonblick. Medan han välsignade dem, lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade Jesus och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Vad gjorde de? De föll ner och hyllade Jesus. De var fyllda av stor glädje. De var ständigt tillsammans för att prisa Gud. Tjäna Herren med glädje. Vi blir stilla en liten stund till. En gammal präst sa till mig en gång, vi behöver nog bedja tills vi kommer in i bön. Jag tror jag ber ett par av mina kollegor här, pastorerna här, prästerna, några av er kan leda oss i bön. Och ni har säkert saker ni vill beröra och lyfta fram. Men innan ni gör det så ger jag frihet än en gång. En, två eller tre kan kort och enkelt leda oss i bön. Var du än sitter i kyrkan, Gud är med dig. Bed en bön, frimodigt.